Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Every day is filled with opportunities to express yourself. And with an everyday piece from Blue Nile, you can do it without saying a word. Blue Nile's collection of diamond jewelry is the ultimate statement, with sparkle that elevates any outfit. Or switch things up with a sapphire piece sure to spark conversation. Either way, their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Express yourself with Blue Nile, the original online jeweler, at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Podden ges ut i samarbete med Acast och med Mafia Comedy Club som ger er stand-up 5 dagar i veckan i Stockholm. Mer info om det här hittar ni på mafiacomedy.se och på Ticknet.
På onsdag,
det vill säga den 18 februari 2015, så blir det stand-up med specialisterna på Babel i Malmö. Det är jag som kör och även en av mina absoluta favoritkomiker i Sverige, den prisbelönta Petrina Karlsson, plus Anton Magnusson, Mr. Cool alltså, som är så sinnessjukt rolig på scenen att det är svårt att förstå om man inte sett det med egna ögon. Helt ärligt, det får alltså inte missas. Vi kör även ett gig i Stockholm på Bonden Bar veckan efter, torsdagen den 26 februari. Så, köp biljetter i god tid. Det har varit slutsålt varenda gång vi uppträtt med specialisterna. Så om ni vill se, så kasta er in på oslipat.com där ni hittar biljetterna. Nu! I övrigt så kan ni se mig köra stand-up i Stockholm, Halmstad, Eslöv, Sunne, Gävle och Lund. Datum och länkar till dessa shower hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Nu kommer Arkivsamtal som klipps av Dea Brunner. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Adam Svanell.
Detta stämmer.
Välkommen hit.
Tack.
Du är redaktör på Svenska Dagbladets kulturmagasin.
Ja, magasin säger vi då.
Jag sa fel.
Ja, jag försökte håna lite uttal här.
Du är redaktör för, och så är du tidigare medlem i bandet Prutsnops, kända för låten Bice on the Dance
Floor. Ja, det är de två sakerna man brukar ta fram.
Jag tänkte jobba lite med kontrast.
Det är skönt, ja. Att det har inte än, jag tänkte säga, det har inte letat sig in på min Wikipedia eller så än, denna info, men nej. Kanske efter detta då.
Så om ni hör det här... Kommer du bli ledsen ifall du lätar sig på din Wikipedia?
Nej. Men det kan jag hävda, relevansen inte är jättestor. Det är de kanske 4-5 personer som har hört bandet i fråga. Men det, jag kan leva med det.
Vi får väl se ifall det är någon
spexare. Vi får se vad som händer. Ja.
Som känner sig manad. Du har ju skrivit en artikel om Wikipedia en gång i tiden.
Just det, precis.
Och hur lätt... fel grejer kan lätas in på Wikipedia.
Ja,
var det som var vinkeln?
Ja, eller det blev vinkeln. Alltså egentligen så skulle det vara en ganska så här positiv artikel som handlar om typ så vilket sjukt projekt Wikipedia är.
Mm. Alltså, men slumpen ville något annat.
Ja, precis. Slumpen. Nej, men då hade jag någon idé om att jag skulle testa lite vad som händer om man skriver in saker som har fel. Mm. Och jag tänkte när jag började med att det kanske lika gärna skulle visa liksom hur sjukt det är att Wikipedia fungerar så bra som det gör. Mm. Utan att det finns någon liksom som över någon liksom puppet master som sitter högst upp och bestämmer, utan att det bara liksom. Men i just det här fallet så funkade det inte då, för det var ju ingen som brydde sig om.
Du trollade din egen Wikipedia.
Jag trollade min egen Wikipedia-sida mycket.
Du startade din egen Wikipedia-sida till att börja med.
Så var det nog, ja, precis. Jag kommer knappt ihåg nu för det är så många år sedan. Men så var det nog, och sen så skrev jag in...
Du skrev, ja. Det var något roligt att du... En grej jag minns att du skrev var att du brukade synas i en stor prickig röd hatt.
Ja, ja, precis. Att det var mitt kännetecken.
Vad var det? Det var mer, det var någonting med...
Ja, men sen var det konstigare grejer. Att jag typ drev en kurskod ihop med Robinson, Kent och såna grejer. Ja. Och sen så var det på slutet var det väl bara att jag var, liksom hade vunnit stora journalistpriset 1000 gånger. Och sånt. Men sen...
Det har du inte.
Nej, ja. Nej, inte än. Nej, men grejen var sen att när någon upptäckte det här och tog bort alla felaktiga grejer till slut, liksom efter... idog trollande.
Ska vi säga
till...
mycket om och men.
Det var en hel del om och flera men. Då stod ändå hatten kvar.
Ja, så den... det var ju konstigt.
Ja, alltså... ja, men den bedömde de så trovärdig ändå.
Eller så tänkte de att det här är så roligt att det måste vara kvar. För det är ju väldigt, alltså ja. Så här, det känns som klassisk komik med en överdimensionerad
ja.
Prickig röd hatt.
Men jag tror inte att de som håller på med Wikipedia jobbar så mycket med komik.
Nej, för sig.
För att det här är ju inte helt, sambandet här är inte helt klarlagt va. Men det blev ju som ett bråk då när den här artikeln publicerades. Flera wikipedianer som det heter, tyckte att det här var respektlöst, att jag hånade dem och så. Och då var det faktiskt någon som kastade in en sten genom fönstret på vårt kontor.
Där det stod precis Wikipedia då.
Nej, det gjorde det inte. Men i alla fall min kollega Sam, som jag delade kontor med, han var helt övertygad om att det är Wikipedia, det är de, eller Wikimedia som heter, de är här och att det var de.
Det känns inte som en wikisnubbe som blir så att det kommer kasta.
Kanske inte.
Men
det var en roligare teori om det var
de. Jag tror det var Anderssonskans Kalle.
Ja, jag tror
som har vuxit som... upp och börjat jobba med Wikipedia. Har du någon gång funderat på att börja med synas i en stor röd prickig hatt och gå den vägen?
Nu har jag det, ja.
det kan ju vara bra om du vill marknadsföra dig själv som journalist eller någonting att ha. Alltså så som Alexander Bard hade shorts. Och...
Ja, och han, Johan Hakelius som du vet om det är, han har ju alltid såna här... brittiska färgglada dandy kostymer på sig sådär också.
Jag tror inte jag vet om det.
Ja, men han är krönikör i Aftonbladet tror jag, eller om det är Expressen, och använder sådär lite konservativ tyckare, men han har ju gjort ett sin grej liksom att klä sig väldigt udda. Så att det, jag tycker det känns lite sökt, men det funkar nog lite.
Jo, men det kan, jag vet inte om folk gör det som ren marknadsföring. Som komikern Simon Svensson till exempel började att alltid ha ett rött pannband på sig.
Ja.
Det är ju på något sätt ett bra sätt att marknadsföra sig. Att det är han med pannbandet. Liksom.
Ja, säkert när man heter Simon Svensson. För det är ingen som kommer komma ihåg annars.
Nej. Jag vet något tillfälle tänkte jag så här att Simon G är lite lättare att komma ihåg än Simon Gärdenfors. Därför körde med det. Så att man kan... Det är nog så att när man hör det första gången med rappa eller något sånt så minns man mer Simon G. Sen kanske man lär sig mitt riktiga efternamn. Ja. Så jag har tänkt lite så också.
Fast det finns ju många Simon G. Många har kanske haft en Simon G i sin klass. Ja, Simon Gärdenfors är ju mer liksom unik.
Jo, men det finns ju många som har haft en Agnes i sin klass också. Ja. Men det är ändå lättare att komma ihåg. Jag vet inte, för fortfarande inte vad hon... Jo, Agnes Karlsson heter hon.
Ja.
Men det är ändå lättare att komma ihåg. Och Robin, samma sak där. Robin Karlsson. Seal Karlsson.
Ja, det hade vi en i vår klass också. Ja, nej.
Nu har det blivit dags för det måttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Okej, då kommer Välj drycken-alternativen. Känner du dig peppad?
Ja, jag tror det. Jag är lite sjuk och det var väldigt kallt ute, så jag liksom har någon dröm här om att det ska finnas något varmt och stärkande och i alternativen här.
Stärkande, ja. Varmt. Ta lite tid att värma upp vatten. Men vi har
Baileys. Och stärkande.
Baileys är ljummet och stärkande. Nej, det är kallt. Men sen Malibu, likören med en palm på. Grape juice. Loka mineralvatten. Pabst Blue Ribbon öl. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten. Vad väljer du?
Men jag tar kanske Baileys då.
Bra val. Eftersom jag vill ha Pabst Blue Ribbon och det bara finns en öl. Jag vill ha en dagens andra balansöl. Då är vi strax tillbaks med Malibu. Nej, Baileys. Baileys. Vad säger jag? Det som inte Genant. Fick hända, hände. Och Pabst Blue Ribbon.
Mycket bra.
Då är vi tillbaks med Baileys och Pabst Blue Ribbon.
Mm.
Då ska, för att det ska bli mysigt, så skruvar jag av. Det blev inte det här riktiga pyset.
Nej, det lät lite som att den här har stått halvöppen ett tag i ett gammalt skåp.
Ja, men det har den nog inte. Mm. Jag är lite bakis idag. Fast nu har jag tagit en tupplur och innan så drack jag en balansöl också tidigare idag. Men jag drack vodka igår.
Mm.
Av... Nej, men jag har varit bortrest. Jag har varit i Kambodja en månad. Och då så drack jag väldigt mycket öl. Och kanske åt gott och drack gott. Och gick upp några kilo i vikt. Mm. Så då tänkte jag att jag skulle... Alltså man kanske blir mindre tjock om man dricker vodka istället för öl.
Jag tror man ska dricka vin om man ska bli mindre tjock.
Är det så?
Ja, jag vet någon gång när jag hade en lite hälsoperiod så googlade jag lite på så här alkohol. Eftersom jag tänkte att... Alkohol utgjorde en relativt stor del av det onyttiga jag åt. Det är inte så att jag sitter och klämmer tårtor på lunchen och sådär. Men då så såg jag, då läste jag, men då är det väl just öl och stark sprit. Det är mycket, mycket men, liksom...
Ja, men stark sprit innehåller, alltså är ju energi i sig. Mm. Men jag menar, det är väl, det är ju spriten man är ute efter. Det är ju det fyllan man är ute efter. Så att om man nu vill bli full så vill man bara ha så lite... slaggprodukter utöver det.
Ja, jag kan inte redogöra för hur det hängde ihop, men jag för mig att det var väldigt mycket kalorier i stark sprit på något sätt.
Ja, okej. Okay. Även i vodka. Alltså som jag inte kommer från alkoholen. Det tycker jag låter skumt.
Nej, jag ska inte svära på det, men jag minns att i alla fall att jag kom fram till att...
Men det är vissa som hävdar att man blir... Jag var i Amsterdam på nyårsafton och vi hade en sån lång transferflyg. Och då var det någon som gav mig en drink som var då mineralvatten och vodka.
Ooh,
som hon sa var kallades för skinny bitch.
Uh-huh.
Att det var det som modeller drack för att de inte ville bli tjocka. Och då tänkte jag att om jag också dricker det kommer jag se ut som en modell.
Ja, nej, jag tycker du ser rätt smal ut alltså.
Ja, men jag är väldigt, väldigt
kraftig. Det har blivit många skinny bitch på sistone.
Det har blivit några... igår. Ja. Men det är vissa som hävdar att man blir mindre bakis av vodka också.
Mm-hmm.
Och då jag drack igår med komikern och rasisten Albin Olsson.
Vi lämnar det okommenterat.
Ja. Jag tänkte att det skulle även vara roligare om jag inte skrattade efter jag sa det, utan bara gick vidare. Men jag kunde inte hålla mig.
Nej,
och så började vi snacka om att varför skulle man bli bakis av att dricka öl till exempel? Om man bara sänker 10 alkoholfria öl, då kommer man nog förmodligen inte känna sig bakfull.
Nej.
Det är ju alkoholen som är den aktiva substansen som jag tänkte man blir full av.
Ja.
Men då kom han med en väldigt smart teori. Mm. Som jag tror han tänkte ut på studs. Som var så här, att om man dricker sprit, då dricker man ju mindre vätska totalt.
Ja.
Att öl så dricker man jättemycket vätska också för samma liksom fylla.
Ja, just det.
Och man pissar mycket mer. Och då pissar man även ut massa mineraler och sånt som kanske gör att man blir bakis. Okay. För att om man till exempel äter Resorb före och efter, då får man de här mineralerna. Det är en slags vätskeersättning.
Ja.
Om man dricker Resorb. Och då, det är väl magnesium och skit som man saknar i hjärnan som gör att man blir mer bakis.
Jag tänkte precis tvärtom. Jag tänker att man får vätskebrist av att vara bakis. Men när man dricker öl så häller man ju i sig en jävla massa vätska också. Det får ju kompensera då för...
Men det är kanske inte vätskebristen primärt då som är det som gör att man blir bakis. Utan kanske, det kanske är en obalans i mineraler bland annat.
Ja, låter rimligt.
Men du, vad har du gjort på sista tiden?
Jag har, det jag har gjort framförallt som har överskuggat är att jag har precis flyttat.
Mm.
Jag har gett mig in i den här förhatliga bostadsrättsdjungeln som alla andra människor i Stockholm.
Var bor du nu för tiden?
Jag bor i Aspudden, nära, okay. Ganska nära jag bodde innan. Fast
har du...
bor där som en riktig vuxen person.
Men du har sambo nu alltså?
Nej, det har jag inte.
Men
jag
då
har,
är du ingen riktig vuxen person.
Nej, okej. Jag tänkte mig att det står mitt namn på dörren på en lapp som jag inte har gjort själv.
Aha.
Typ så, mer.
Det var vuxet.
Ja, visst är det. Du har ju haft det så aslänge i och för sig. Men...
jag har bott i samma lägenhet i väldigt många år. 12-13 år tror jag. Här. Vi flyttar inte. Vi. Det är bara jag som bor här.
Ja, men jag tänkte bara att jag tänkte mer på din lägenhet. Mm. Nu när jag kom hit har jag någonsin gjort innan. För att jag har liksom flyttat till mycket större nu. Så jag har liksom verkligen hamnat i den här grejen med att inreda hemmet och sådär. Mm. Att man sitter typ på så här Blocket, auktionssajter och sånt. Och bara scrollar efter möbler och sånt.
Mm.
Blir helt inne i det. Det är liksom både behagligt och obehagligt på samma gång. Liksom.
Så har inte jag gjort. Jag har bara, fått. Det är de som du ser,
ja,
eller som
precis.
Jag hittat. Jag fick något skrivbord från mitt gamla jobb. Det är någon risig pinnstol som jag tror kommer från mitt barndomshem.
Ja, precis. Det är påfallande. Jag vet inte vad man ska säga.
Laissez-faire.
Nej, men det är något med ditt hem. Det känns lite som att det är så här Macaulay Culkins första lägenhet när han flyttar hemifrån eller någonting.
Va? Alltså jag tar det som en komplimang, ja. Till att börja med. Men nu tänkte jag på hans rollkaraktär i Ensam hemma.
Nej, jag tänkte alltså, mer honom Kevin. Själv liksom.
Aha, ja.
Så att det är mycket serieböcker och godisförpackningar och sådana glassiga grejer. Men, och möblerna ser mer ut som att du så bara har fått din släkting som bara tagit lite. Du har inte liksom lagt någon...
Ja, men det var nog den vackraste komplimangen jag har fått från min inredning någonsin. Har du hört talas om Pizza Underground?
Nej, jag vet inte.
Det är alltså Macaulay Culkin och hans kompisar som åker runt och gör cover av Velvet Underground-låtar. Där de byter ut välvalda ord mot pizza.
Jo, men det låter lite bekant.
Ja. Jag tycker det låter ju inte så jättekredit.
Nej, men kanske ett kredit. Men ändå lite så här att det är lite så indie liksom på något sätt. Att folk som är lite så här...
Ja.
Det men låter han skrev någon korv bok,
korv i bandtitlar.
Ja.
Så vi måste gå in på sidospåret sådana... korv i bandtitlar. Du kommer inte undan det sidospåret.
Nej, det går bra.
Berätta om sidospåret korv i bandtitlar. Jag tror det är du som har berättat om det för mig från början.
Nej, det är inte det? Det. Jag tror inte.
Ska jag...
Alltså det är inte att det... Nej, men kör vad du ska säga.
Ja, men det var Skunk. Mm. Den gamla forumhemsidan.
Ja.
Som var någon slags förhistorisk Facebook.
Ja.
Nej, det var det inte. Det var mer en lunastorm för indiepoppar.
Ja, mer så.
Men där fanns i alla fall olika grupper där folk skrev roliga saker. Det var det att en grupp som hette Korv i bandnamn. Ja. Så skrev folk varianter som istället för Rage Against the Machine skrev de Rage Against the Korv.
Just det.
Istället för Public Enemy skrev man Korv Enemy.
Aha.
Eller något liknande. Och sen så var det någon som dödade hela gruppen med att skriva Korv the Beatles.
Just det, jo, det
jag tror det är det som man berättat på.
Ja, det kanske det är. Jag har glömt allt tills du just kom till det här med Korv the Beatles. Så känner jag igen det faktiskt.
Och då var det någon som... Alltså då kunde folk inte vara för bra för att liksom...
Jo, men det är sant. Det
finns även kända...
Det är väldigt skönt att när man har glömt själv något och så kommer någon annan ihåg det och liksom...
Ja, det fanns även skunkgrupper som hette Superknulla och åka hiss.
Ja.
Blatta som softar.
Det var ju någon sån, vad hette den? Det fanns en, men det var bilder på när man la bröd på folk. Jag vet inte vad hette riktigt.
Jo, när folk sov. Eller när det kanske bara var alltså, folk som sovnat på tunnelbanan så la folk bröd på.
Ja.
Det är skojigt.
Jag fick faktiskt ett mejl häromdagen i jobbsammanhang så här, av en frilansjournalist som ville sälja in ett reportage. Och de skrev så, ja hej, jag fick ditt namn av Isabelle och bla bla, och sen skrev hon också, och så minns jag ju dig från Skunk.
Ja, ja. Vad hette du på Skunk?
Jag hette Karl-Heinz Kaputt, som var ju mitt artistnamn i bandet. Jag och Olis hade då Bremen Bråtröst i GmbH. Men att man tyckte det är inte så vanligt i jobbsammanhang att man blandar in Skunk.
Nej, Det fanns ju skunkkändisar på den tiden. Jag hängde med på WoW som var hiphopforumet som motsvarighet. Men jag gjorde ju någon form av konversationsmässigt övergrepp. Uh-huh. Att jag så här, tvingade in Korv i bandnamn när du precis skulle säga någonting. Minns du detta?
Nej.
Vi pratade om Pizza Underground.
Ja, just det. Nej, men det var nog bara att jag... Alltså jag tror att han har någon grej med snabbmat där med Colin Culkin. Att han, jag minns att jag såg att han hade gjort en film. Alltså det finns ju någon klassisk... Jag är inte säker på det här, men det finns en klassisk film med... Du vet, Andy Warhol gjorde ju videokonst.
Mm.
Som var, du vet, typ sådana här filmer som ingen jävel hade brytt sig om det inte varit Andy Warhol som hade gjort dem.
Så han filmar sin älskare som sov i två timmar
typ, eller ett hus filmar bara utifrån i någon timme. Så. Och då finns det någon som är så att, om jag minns rätt, han själv äter en hamburgare. Så bara tar han fram den, så äter han den och så lägger han ifrån sig den och så är det slut.
Mm.
Jag tror att det är en hamburgare. Men, och då så såg jag att Michael Kalken hade gjort sin egen variant på den när han åt en pizza.
Mm-hmm.
Så han rullade ihop den till en och så åt den.
Jag tycker ändå han förhåller sig lite för liksom beroende till, alltså så här, Velvet Underground och Andy Warhol. Det känns inte så fräscht att göra hyllningar till dem nu. Men jag tyckte han var rätt bra som skådis i en film som heter Party Monster, tror jag den hette.
Mm-hmm.
Som kom runt millennieskiftet. Lite, alltså kanske mellan... På 00-talet.
Ja.
Jävligt klumpigt namn på ett årtionde, tycker jag. Ja. 00-talet. Men den, det var väl hans första film, tror jag. Som, han har ju det här utseendet som att han ser alltid, kommer förmodligen alltid se ung ut.
Mm.
Alltså som Michael J. Fox innan han fick Parkinson. Han ser väl alltid också rätt ung ut.
Nu ser han fortfarande ung, tycker jag. Ung och sjuk.
Vilket elakt skrakt att han var ung och sjuk. Men jag hoppas lite på det utseendet också. Jag känner att jag har sett likadan ut ganska länge nu.
Ja.
Det är vissa grejer kanske förfaller i mitt ansikte. Men jag hoppas ändå på ett så här Michael J. Fox utseende.
Men du kör ändå på skägg och så här. Du skulle kanske odla med en sån babyface.
Då tror jag nog att mina rynkor så här skulle synas tydligare. Jag vet inte, jag har testat raka av det någonting. Det funkar inte riktigt. Eller så här, jag har vant mig vid det här skäggstubbet så mycket nu. Så det skulle vara som när Lasse Åberg vid något tillfälle raka av mustaschen och folk frågade, har du börjat snusa? Att folk såg inte vad det var för fel på honom.
Det är bra. Ja, nej, men det kommer säkert funka. Men är du ute efter att se likadan ut eller att se ung ut? Förstår jag skillnaden? Jag menar, vill du att en person du träffar första gången ska tycka, oj, han är nog 22? Eller vill du bara att folk som känner det ska tycka att liksom, Simon, han ser likadan ut år ut?
Alltså som Kalanka kanske, att han alltid har samma kläder. Och
att han inte har några byxor på sig.
Nej, men det är väl också bara en fåfänge grej. Att jag tycker det är kul att inte se så gammal ut.
Ja, det är skönt att många människor blir fulare med åldern.
Mm. Men inte Kalanka.
Eller vad var det? Nej, men jag menade att jag tycker själv att jag har hållit mig ungefär på samma nivå kanske.
Du blir snyggare.
Tycker du det?
Ja, det tycker jag verkligen.
Ja, vad bra. Ja, men det är lite skönt då, för då känner man att om man bara håller sig i samma så blir man relativt snyggare för varje år. Om andra blir liksom fulare.
Ja, nej, du har gjort en utseendemässig
resa.
Man säger man karriärsresa eller så här, klassresa
säger man.
Man kan göra en klassresa neråt också.
Ja, det kan man göra.
Men du har gjort
en klassresa.
Jag har tänkt på det faktiskt, att du har blivit snyggare och snyggare.
Vad bra.
Men det var någon som skrev när du var gäst i min podcast, så skrev de är det Fred Allan Gordon?
Ja, det var ju...
Och de som trodde att rent ålder, du är ju till och med yngre än mig. Skulle du kunna vara min mammas kusin?
Jag tror det är sen jag skaffade en mustasch för några år sedan. Så kanske jag ser lite mer farbroderig ut.
Ja. Mikael Wiehe
har fått höra sen jag skaffade runda glasögon flera gånger. Ja, att se ut som Mikael Wiehe. Det var till och med på en fest, en kille som liksom var påstrid och hävdade att jag försökte se ut som Mikael Wiehe.
Jag trodde att han skulle vara påstrid och hävdade att du var.
Ja, precis. Nej, han var så här, du måste ha sökt Mikael Wiehe-looken.
Och jag bara, nej, han den dialekten.
Ja, när jag berättar om folk som är lite otrevliga i Stockholm så får de alltid den dialekten.
På folk i Stockholm, ska
Ja, Och jag bara, nej men det har jag verkligen inte gjort. Varför skulle jag gjort det? Ja, nej men du kan ju inte mena att du inte, alltså. Ja, jag vet inte. Ja, väldigt så. Men
har du tänkt på folk som, det här är, vi kallar det en spaning.
Ja, kör.
Folk som inte har några argument.
Ja.
Och som ska säga någonting, som ska hävda en poäng. Ja. Inte har några argument till varför de har rätt. Då tar de till en dialekt. Kanske stockholmska.
Nej.
Jag ska ge dig ett exempel. Jag var hos min optiker och skulle köpa nya kontaktlinser.
Uh-huh.
Och jag vet med mig att det är mycket billigare att köpa kontaktlinser på internet.
Uh-huh.
Än att gå liksom till en fysisk optiker och köpa dem där. Men jag är lite lat. Jag har gått till den optiken i hur länge som helst. Alltså sen jag flyttade till Stockholm så jag pallar inte kolla upp något nytt. Jag bara går dit så jag vill ha lite nya linser. Och då märkte man att han... Min optiker där var lite nervös då att jag, för jag var säkert en av de sista som fortfarande gör det, som de tjänar pengar på och de vill ju fortsätta. Så han skulle börja så här, han sa så här, ja men det är bra, det är trevligt att du köper dina linser. Vissa är ju så här, jag köper mina linser på internet. Sen så hade han inga argument till varför man inte skulle göra det. Han bara förlöjligade med en dialekt.
Ja.
Men jag har även hört det i andra poddar liksom, när folk ska håna någon.
Ja
men åh, jag stör mig på folks... Nu ska jag bara ta ett exempel taget ur luften. Så här, jag stör mig på folk som jobbar med media.
Ja.
Jag jobbar med media! Så har man liksom inga argument till varför det skulle vara fel. Utan man bara tar till en hånande dialekt och tänker att det räcker där.
Ja.
Så behöver man inte ha. Och jag, nej men det har jag även... hört liksom som argument att folk lägger till ett hö-hö i så här nej men jag
pratar på internet eller
nej,
är jag,
även i AFK IRL.
Ja?
Det var en jag tror det var Sara Graner, serietecknaren från Galago. Vi var i Galago med Galago i Japan. Och så tyckte hon att jag hon lackade upp mig någon gång. Jag tror hon kallade mig sexistisk för att jag berättade om att jag hade haft sex. Alltså så här, jag pratade om sex. Och så frågade jag varför hon tyckte det var sexistiskt. Att, alltså så här, jag kan så blandar du inte ihop det med sexfixerad nu liksom. Att jag lägger väl ändå inte in några olika bedömningar av män och kvinnor liksom, eller olika måttstockar eller så här. Men då så sa hon så här, nej men du sa så här, jag låg med henne. Jag hade inte lagt till ett hö. Det var bara som hon lade till för att det skulle låta sämre det jag hade sagt.
Ja.
Men jag förstår ju att, alltså, att prata om sex öppet och kanske skryta om sex, det är ju inte trevligt. Det är ju en svinig grej att göra. Men jag skulle inte säga att det är sexistiskt.
Nej, eller så märker du bara ord där. Men jag tycker att det ändå det här med det är nästan så jag kommer börja med det nu tror jag. Jag tycker det här med dialekten också, det är ju liksom ett av de få vapen man har, man inte har argument. Jag brukar ju köra, jag kommer inte ihåg, jag tror att det här med stockholmskan kanske precis börjar komma nu då. Nu har jag bott här ändå i liksom 7-8 år. För det var så när jag växte upp i Skåne då, jag inte pratade om bred skånska själv. Då var det alltid så att om jag skulle säga något liksom korkat eller något så la jag alltid på som väldigt bred skånska.
Ja,
men det är folk som sådär... Och nej, jag vill ha potatisen vid sidan om. Eller rätt så här. Och sen när jag bodde i Göteborg många år, då gick det över att det blev göteborgska. Jag skulle säga att korkat så blev det, vad fan är du inte klok eller? Och liksom, men nu så har jag bott i Stockholm så har det liksom det pendlat mellan olika dialekter. Jag bara kastat mig mellan dem. Men nu kanske det liksom den här dryga...
Men varför ska du börja med just hö-hö?
Ja, men jag tyckte det var en variant på dialekten.
Det var så här... ett bråk mellan serietecknarna Mats Jonsson och Åsa Grönvall.
Ja.
De hade varit ihop och sen hade de gjort slut. Och Åsa Grönvall tecknade DNs gästserie som då enbart handlade om vilket svin Mats Jonsson var. Den hette En snäll kille. Den har även publicerats i serieantologin Allt för konsten, tror jag.
Hette Mats Jonsson i serien?
Jag kommer inte ihåg om han hette Mats eller vad han hette i serien. Men det var liksom uppenbart för de flesta som kände honom.
Ja, han hette Mets.
Och han tyckte det var en rätt jobbig period. För han visste ju att det skulle komma en grav förolämpning varje gång han vaknade. Liksom.
Ja.
Och han sa, det var någon kompis som sa, inte, då var Göran Persson statsminister. Så här, ja. Inte ens Göran Persson kan vara säker på att varje dag få läsa en grovt påhopp på honom själv i tidningen. Liksom. I Sveriges största morgontidning som det var då.
Ja.
Men vad jag minns från den serien var att det var ovanligt många serier som, där hon bara hade lagt till ett hö-hö efter grejerna han sa. Och det var liksom, det var också kanske lite brist på argument till varför han var ett svin. Utan då bara så sa de så här, nu är det ett exempel som inte är med i serien, men så här, vilka snygga kläder du har, hö-hö. Och han är verkligen ingen sån som använder uttrycket hö-hö.
Men gör någon det?
Nej.
Men det känns ju väldigt genuskodat här. Finns det någon kvinnlig motsvarighet?
Jag tror Tihi Fniss.
Tihi, ja. Fast där känns ju mer...
Det är kränkande på ett annat sätt kanske.
Ja, eller... precis. Då känns det ju mer som att den som tecknar
ett
svin. Precis.
Absolut.
Om man lägger till ett Tihi. Det är så här... Han körde Mats det i sin svarsserie sen.
Han gjorde en svarsserie. Nej, det gjorde han inte. Hans svarsserie var ganska mörk. Där han, för att i hennes serie, hon, det kom vi fram senare att hon led av väldigt mycket ångest. Och var liksom djupt deprimerad. Men det tog hon inte upp i serien så mycket. Utan i hennes serie så handlade det mycket om att Mats fick henne att må dåligt. Men sen i hans serie så var det väl mer att hon skulle mått dåligt i vilket fall som helst. Det är min tolkning. Mats har jag haft som gäst i den här podcasten. Jag har funderat på Åsa Grönvall också faktiskt. Hon är en bra serietecknare. Har du läst hennes serie?
Bara sporadiskt. Jag har inte läst något helt album. Jag har med bara bläddrat i dem och något som är till hennes stil. Liksom.
Ja, nej men nej, det var ingen Tihi. Eller kanske något litet. För han ville ju så här framställa... Hur glad och trevlig hon var i början när de träffades. Men sen blev hon arg. Men det var väl att han var otrogen också som var en
pusselbit. Det är ju ett minus kan man säga.
Ja.
Det är ju inget.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ja. Ja, men vad skönt att det blir lite så serietecknade skvaller podden också det här.
Ja. Ja, lite har jag ju, alltså så här, jag har en liten paus nu från serietecknandet.
Ja.
Eftersom jag kör stand up och podcast och rap istället. Så lite har jag ju kommit bort från serievärlden på sista tiden.
Så det är lättare att skvallra om den eller tvärtom?
Ja, det här skvallret är inte så aktuellt.
Nej.
Och jag vet inte. Jag är inte så insatt i fanzintecknare av idag liksom. Men jag var med i liksom en seriebeef en gång i tiden. Uh-huh. Eller en tecknarbeef. Där det var mellan mig och Magnus Carlsson. Som mest känd för De tre vännerna och Jerry kanske.
Just det.
Att han var arg. Eller det var jag, David Liljemark och Kalle Törn gjorde en serie som heter DJ Röv. Sen gjorde han en serie som... var väldigt lik, som hette DJ Steffo.
Just det.
Och DJ Steffo var baserad på någon radiokaraktär från Petre, tror jag. Men det var samma, det var liksom tre likadana rutor av en DJ som sa saker. Och jag kommenterade inte på det. Det var folk skrev till mig så här, han har plagierat er serie.
Ja.
Och sen var det mitt förlag.
Men ni kände ändå att inget namn, inget kommer ens närheten av ett så bra namn som DJ Röv. Så att ni kände er untouchable.
Nej, jag vet inte. Då hade vi inte tecknat DJ Röv på ett tag. Och han tecknade DJ Sefo i Metro.
Mm.
Den lades ner efter bara en vecka och sånt. För den var skittråkig. Men grejen var att mitt förlag som då var Lystring, de hade en nyhetssida. Mm. Och de skrev så här: Simon Gärdenfors plagierad, bla bla bla, så skrev de om Didi Steffo. Det var liksom utan att ha pratat med mig, de skrev att så här, för jag. Och då så ringde han mig, Magnus Karlsson, när han hade sett det och var fly förbannad. Och jag tror han pratade småländska faktiskt.
När du återbättar nu kan du lägga på en riktigt bred.
Ja.
Och några hö-hö också.
Skippa. Men han sa, han ringde mig så.
Är det du som kommer säga hö-hö?
Vad? Ja, när han sa, är det du som är Simon Gärdenfors? Är det du? Ja. Det står här på en hemsida att DJ Steffo är ett plagiat av en av dina serier. Det är förtal. Jag varnar dig alltså. Ett samtal så är processen igång. Ett samtal så är processen igång. Hoppas du har en bra advokat. Hoppas du har en bra advokat.
Oj!
Så upprörd var. Och jag sa, det är inte jag som har skrivit det. Är det dina kompisar som har skrivit det? Är det du som har sagt att de ska skriva det? Det kan
bara, det är inte jag.
Så sa han så här, DJ Steffo, DJ Röd, det finns inte en liknelse. Inte en liknelse mellan de två sägarna. Han menar nog likhet.
Ja.
Men han sa liknelse, minns jag mycket väl. Och jag kände ju att han var dum i huvudet.
Ja.
Vi tog inte bort det från internet såklart, utan men jag hade gillat hans, jag var en rätt stor fan av hans tecknad film Robin.
Ja.
Som var liksom en slackerskildring i tecknad filmformat, så att jag tyckte det var lite synd att han var dum i huvudet. Och dessutom så hade han låtsades att han inte kände till DJ Röv.
Ja.
Men grejen var att jag på den tiden var redaktör på Egmont, serieförlaget. Och då så var jag redaktör för hans julalbum med de tre vännerna och Jerry. Uh-huh. Så han var på besök där då liksom och pratade med mig. Och då visade jag honom mina serier, DJ Röv.
Uh-huh.
Förmodligen är det att det hade kommit in i hans undermedvetna. Och att han, för att han lät så övertygad om att han kände sig så kränkt. Men sen min ex-flickvän jobbade med honom också på någon animation. Hon jobbar med tecknad film. Och, alltså det verkar som att alla tycker att han är en jävla idiot. Här får du ditt förtal, Magnus Karlsson.
Det kan man, ja.
Sen Nöjesguiden sa att vi fick göra en DJ Röv-stripp. För de hade, det var nog Tom Jönsson på Nöjesguiden som tyckte att det här, som insåg också det här är ett plagiat. Så han bad oss göra en seriestripp om. Så vi gjorde en som publicerades i Nöjesguiden där vi hånar då DJ Steffo.
Hur då då?
Nej, det var väl bara något sexuellt att den strippen, jag kommer inte ihåg hur det var. Någonting i stil med att det sägs att plagiat är den främsta formen av komplimang. Och sen var det någonting att han sög DJ Röv. Nej, jag kommer inte ihåg. Det var något låtsas att det är godis var med. Det var en replik i alla fall. Det blev väldigt sällan kul när man återberättar skämt.
Nej.
A. Skämtet var kanske inte speciellt kul till att börja med. B. C. Jag vet inte.
Ja, du har övertygat mig. Men vad kul att han sa det här.
Jag har övertygat det om.
Nej, det är oklart. Men vad kul ändå att han körde den här hoppas du har en bra advokat.
Varför är det?
Nej, men det känns som en sån grej folk bara ser på film.
Är det? Ja, det är det kanske. Ja. Jag brukar ju använda citera det nu. Men jag tänker att jag citerar honom.
Ja.
Han sa inte vi ses i rätten. Hoppas du har en bra. Och men just det samtalet är väldigt väl citerat då mellan mig och David Liljemark bland annat. Att man säger, ett samtal så är processen igång. Ett samtal! Och inte en liknelse. Det var ju en guldgruv, en citatmaskin. Har du haft några beefs förutom din Wikipedia-beef? Du som journalist borde man ändå hamna i sånt när man har sågat någon eller?
Alltså ofta är det mer så passivt aggressiva beefar. Man märker att någon är sur och de skriver något syrligt. Det är sällan det är sådär rakt på att någon ringer
och skriker hoppas då en bra advokat.
Ja, exakt.
Nej,
precis. Jag skrev ju väldigt kritiskt om han Daniel Suhonens bok om Håkan Juholt. För att han hade, jag var med i boken och liksom framställde som att jag var med i någon slags konspiration mot Juholt.
Då skrev du Daniel Suhonen,
ja, exakt. Nej, men då ringde han mig sen och så och då sa han väl att vi skulle göra upp med knytnäven och så.
Va?
Men det var mer på skämt, tror jag. Så han var, det var mer som en så här...
Men vad var din kritik mot hans bok?
Ah, jag vet inte om det är så spännande att gå in på, men det handlade om att han hade använt mig... Men jag hade intervjuat Håkan Juholt. Nej, jag hade intervjuat Mona Sahlin först, där var det.
Mm.
Och så publicerades den intervjun, eller rättare sagt, den blev omskriven samma dag som Mikael Bindefeldt gjorde något utspel om att Håkan Juholt var en clowngubbe eller något. Och även Micke Bindefeldt. Båda de två gjorde olika nedsättande grejer mot Juholt på samma dag som det här kom ut. Och tydligen då, enligt Daniel Suhonen, så är Mikael Bindefeldt och... jag glömde vem det var. Ja, skitsamma, den andra personen. Nära vänner till, till Mona Sahlin. Och så då hade han en teori om att det här kan inte vara en slump. Det här måste vara en del av Mona Sahlins drev mot Juholt. Och så konstaterade han då att min pappas kusin hade ju...
Killa min pappas kusin?
Nej, utan alltså min pappas kusin,
pappas,
ja,
kusin.
Exakt, hade ju jobbat för både Sahlin och Juholt och beskrevs som var liksom del av Sahlin-falangen. Så då menar han liksom, det kan inte vara en slump att Sahlins gamle, Sahlins kollegas kusins barn gör den här intervjun samma dag.
Var det, stod det om det i boken?
Ja, ja, okay. Precis.
Var det därför du läste den? För du visste att det var om den?
Ja, precis.
Det känns som en rättshaveristisk...
Ja, men titta, och då skrev jag om det. Och så,
men det var ändå imponerande research. Hur fick jag reda på att din pappas kusin...
Nej, men han skrev ju en hel bok om Juholt och Sahlin. Så han har ju den här, okay, min pappas kusin förekommer ju då i boken.
Okej, han heter Svanell.
Men jag menar, jag har ju träffat honom kanske 7 gånger i mitt liv. Så att han skulle ringa så: hörru du, kan du göra mig tjänst? Snå ihop en intervju här jävligt fort med Mona Sahlin. Och så, ja, väldigt osannolikt.
Men det var en rolig dialekt också. Det lät som en så här tecknad filmskurk. Bundemusen eller någonting.
Ja, precis. Men då var jag faktiskt här en vecka på så här Aftonbladets kulturfest. Och där blev jag lite omtalad förra året för att det blev liksom våldsamheter. Det var en kille som började kasta saker och det blev polisen fick komma dit och så. Och då stod jag och pratade med någon och lite så här mingel och pratade just så. Undrar om det blir något handgemäng i år. Och precis då så kom Daniel Suhonen fram så. Men han var ju trevlig, så att det var inte så att det blev inget handgemäng.
Nej, det känns som det är lite mer den gamla journalistrollen där folk tar till knytnävarna.
Ja, verkligen. Precis, nu är folk så himla alltid så professionaliserat och det står så här 200 unga välkammade på kö och tar över ens plats, så att man kan inte hålla på och...
Nej.
Superslåss på jobbet.
Men jag kommer ihåg på, när jag var liten, växte upp i Hjärup.
Ja.
Och då så var det en journalist som också bor i Hjärup som heter Tommy Olofsson.
Ja.
Som har jobbat på Svenska Dagbladet. Eller kanske jobbar där fortfarande. Och deras familj lekte med hans barn.
Ja.
Så de brukar ha lite så här garden parties med liksom olika journalister bland annat.
Ja.
Och olika barn. Då var det ju Mats Gellerfelt bland annat. Som var väldigt eldig.
Ja, han skriver däremot för Svenska fortfarande.
Ja, okej. Men för jag kommer ihåg då att så här, min kompis Elin, som var i min ålder. Vi var ju barn då, som kom fram så här. Han sa, jag ska bita dig i arslet till någon. Att de skriker och så här, skrek och så. Att det var liksom så här bråkiga, gammeldags, eldiga journalister. Kanske, nu jag får upp en bild att de hade väst på sig.
Ja, det finns ju en del mycket sådana skrönor när man jobbat in i just de så här kulturfester på 70- och 80-talet när liksom någon typ Mats Gellerfelt och hans generation liksom, när de, utan att nämna några namn, men liksom någon hamnade i slagsmål med kulturchefen och någon annan sågs gående hem genom Vasaparken med bara en sko på nästa förmiddag och sånt.
Men det fanns ju en sån machokultur inom journalistkåren på den tiden.
Verkligen.
Alltså så här Leif GW Persson och vad heter han nu igen som skrev alla de där böckerna och IB-affären.
Jo.
Jo. Ja, men det gänget var ju extremt macho.
Ja.
Jag kommer ihåg att jag såg en sån bok där de hade gett ut någon form av machobok där det var så här,
Stora machobok.
Stora machoboken heter den till och med. Ja. Man liksom ska ta en halv falukorv och slänga på en bröd. Alltså det kändes i och för sig lite att de hade självdistans, men de verkar ändå romantisera den kulturen väldigt mycket.
Verkligen.
Men har det dött ut?
Ja, det skulle jag säga. Verkligen. Alltså, journalistiken har ju blivit liksom på gott och ont väldigt mycket så här. Ja, men det är mycket så här, man måste vara väldigt ambitiös och uppstyrd och så för att komma någon vart. Så att det är svårt att vara en så här excentriker och...
Vad är en murvel?
En murvel? Ja, men det är ju bara ett gammalt ord för så här en liksom riktig urreporter som typ så här lite full och gräver och det där med att vara full, det kanske jag bara lägger till. Nej, men... Det fanns ju ett ställe i Göteborg, eller finns i Göteborg, ett ställe som heter Murveln, som är en sån här sunkpub som är uppe till 5, eller hade förra den i alla fall tror jag, det kan gå upp till 3. Och det ska lägga ner nu, kom nyheten i veckan. Stor sorg för...
Men var det en journalist-tärt?
Jag antar det, det ligger precis bredvid GPs kontor.
Jag var ett tag var med i Svenska Journalistförbundet. Eftersom jag jobbade som redaktör på Megapyton.
Ja.
Som var då någon form av journalistisk tjänst.
Ja.
Men anledningen också att jag valde att vara med där var ju för att man skulle få presslägg.
Ja.
Så man kunde gå in gratis på olika grejer. Men då var det en tidning då som hette Journalisten som man fick hem i brevlådan. Det kanske du får också då.
Yes.
Och där kom jag ihåg att det var en skämteckning av Ulf Lundqvist, serietecknaren. Som var en sån här klassisk journalist som var lite packad och såg ut som att han hade rock och hatt och var alkad. Och så var det någon som skrev in att de tyckte att det var, nej det här... Hur kan ni fortsätta sprida bilden av den här klischén? De tyckte att det här murveln, det är ingenting vi står för. Det var upprörd över hans. Ja. Men är den kvar i...
Jag tror det, jag läser inte den här så noga. Men...
Nej, jag brukar inte heller läsa den så noga.
Den kanske inte är kvar, men de den var kvar för några år sedan.
Knäppa klipp hade de som var rätt roliga. Alltså
grodor.
Ja, grodor.
Ja, det brukar inte vara jätteroligt.
det är
något som har skrivit så att det var en gås som gick när det egentligen var en mås. Eller något, alltså rätt så här.
Ja,
jag vet det. Inte jättekul.
Nej, men det finns väl sådana böcker med... Det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk.
Ja.
Alltså den typen av grodor är det de samlar där. Men,
ofta är det bara att någon står ett fel. Liksom.
Ja, men så att det blir lite lustigt ändå. Ja. Det är ju inte bara, alltså, det är inte bara att man har stavat och med K istället för C. Eller H. Utan det är ofta någon liten lustifikation. Men det är en väldigt låg form av humor, det måste jag erkänna.
Mm.
Det är lite på samma nivå som det här... Här har vi en tokroligt foto och så är det en pratbubbla och så får läsarna själva skicka in en rolig text. Det är nog den lägsta formen av humor. Det blir alltid jävligt dåligt. Jag tror, de kanske har det fortfarande i Metro. De bytte ut liksom skämtteckningen mot en sån. Då är det alltid så här slappa ordvitsar. Om någon står med ett glas i handen och så säger de... Oj, det här var en glasklar upplevelse. Eller, det är den nivån på humor.
Och så skulle man väl se alla de som inte vann. Liksom, då är det någon som inte ens liksom har fått till det. Utan det här var en muggig upplevelse. Typ. Eller liksom att de inte ens har nått ända fram.
Ja, jag har faktiskt anmält mig nu till SM i ordvitsar.
Ah, ja, okej.
Okay. Och då är jag ändå... har ett extremt komplicerat förhållande till ordvitsar. Jag gillar inte ordvitsar speciellt mycket. Men det var en kompis som är med arrangerade som frågade om jag ville ställa upp. Och då tänkte jag, ah, men det verkar ändå rätt kul. Ja. Alltså jag känner att det är någonting som jag nog kan vara rätt bra på, även om jag inte gillar det.
Kan du köra några nu då?
Snabbt. Några ordvitsar?
Ja, på liksom...
På vad?
Inte vet jag, på vad? På mig, kör en Adam Sandell-ordvits här.
Jag känner, det här blev för en pressad situation.
Ja, men tänk hur pressat det kommer vara där på scen.
Ja, i och för sig.
Ja.
Ja, jag kan ska ställa upp. Jag blev nu det här, jag mådde dåligt av den här pressen.
Ja.
Men jag tror, i och för sig där på scenen så, nu hade jag ändå alternativet bara säga nej.
Nej.
Det har jag i och för sig där också. Det är väldigt tråkig medverkan.
Ja,
vad tycker du om ordvitsar?
Ja, någon slags hatkärlek har jag kanske också. Jag tycker egentligen att det är ganska fånigt. Men tycker jag, skrattar nog ändå ofta rätt ofta åt dem. Jag försökte lyssna på, du hade ju någon ordvitsman med den här någon gång.
Ja, Anders Nilsson.
Jag vet inte, jag började lyssna på det. Men det liksom blev... Det blev som att äta för mycket vispgrädde med sked eller något bara. Det blev jag fick stänga av efter en kvart.
Nej, men grejen är att jag har ju en del ordläkar. Mm. Nu säger jag, det är ju ordvitsar liksom. Ja. Jag sa ordläkar bara för att jag har ett förakt.
Skulle låta finare.
Även i min stand-up, ibland. Mm. Men de känns inte... Alltså, ordvitsar är väl lite så när det är bra så tänker man inte på att det är ordvitsar. Jag gillar Zach Galifianakis, en komiker som jag gillar väldigt mycket.
Uh-huh.
Han är ju även skadis, mer känd som skadis nu för tiden, men, uh-huh. men som stand-up-komiker tycker jag han är svinkel. Och han kör mycket ordvitsar, men de är bra.
Hur då? Kör något exempel?
Nej, men han, det, var någon, det finns väl någon film som heter Amazing Race. Och så sa han, that movie Amazing Race, is that about white people?
Ja, jo. Det är bra. Ja, men jag skrev faktiskt några egna ordvitsar i tidningen bara här en veckan.
Mm. Vad var det för några?
Så, nej, men det var att vi har en sån, du vet, det här återkommande med guidat till höjdpunkterna och så vidare.
Ja, det är alltså du, tidigare så var rubriken Adam Svenell guidat till höjdpunkterna när du
precis.
Gjorde det i
Svenska. Ja, och numera då så skriver jag istället, står det liksom Adam Svenell om veckan som gått.
Mm.
Skriver, och då så skrev jag om... då var det den här veckan när det var det här Charlie Hebdo-attentatet i Paris.
Mm.
Och det var väldigt svårt för det gick liksom inte att skoja om något annat den veckan. Det var ju det som hade hänt liksom som var stora grejen. Så det var svårt då att skämta om så här terrorism och sånt utan att liksom hela alla läsare säger upp prenumerationen. Så då tänkte jag så här, men jag kör jävligt dåliga ordvitsar om terrorism.
Ja.
Så skrev jag någonting så liksom, en vecka som det här är viktigt att stå upp för rätten till riktigt dålig humor om terrorister typ så här, eftersom. Mm. Så då bara körde jag några egna riktigt usla ordvitsar typ.
Har du några exempel?
Nu kommer jag nog inte riktigt ihåg. Något var skämt, var typ så här, shit, värst vad de verkar hetlevrade de där i IS. Med ett sånt namn kunde man tänka sig att de skulle ta det rätt coolt.
Usch, det gör lite ont i kroppen. Vad hände förresten med Michel Houellebecq? Den franska skandalförfattaren som just har skrivit nyligen har släppt en bok i Frankrike om islam. Det är en framtidsvision där Frankrike får en muslimsk president.
Precis, liksom islamistisk tror jag till och med.
Islamistisk.
Eller typ muslimska brödraskapet. Liksom.
Och när då, efter, innan eller efter Charlie Hebdo, hur uttalar sig? Hebdo?
Ja, jag tror det.
Charlie Hebdo-attacken så satte sig han i någon form av karantän. Eller liksom att de tänkte att det var för stor risk för att han var så kontroversiell och hade gjort grejer om islamism.
Ja, precis. Folk trodde att han skulle kunna råka illa.
Men är han fortfarande på okänd ort?
Ja, det vet jag inte, men det grejen med den där boken var ju
har
att...
du läst den?
Nej,
den
nej,
finns det bara på franska inte... hittills, va?
Ja, precis, men den ska komma på svenska. Men...
När kommer den på svenska? Det är en av de böckerna jag ser fram emot något... mest.
Grejen med hans böcker överlag, jag har inte läst någon av hans böcker, men det jag förstått om honom är att han sällan, det är ju inte så här något plakatpolitiskt eller något sånt, utan det är ofta ganska tvetydigt vad han egentligen menar. Liksom. Ja. Så folk som läste den här boken tyckte ju inte att det var någon liksom kritik mot islam eller
nej.
Så. Utan att den handlade mer om så här... För i den här boken då så är det ju typ så att det finns bara typ två partier till slut i Frankrike. Och det ena är så här, muslimska brödraskapet som vill ha sharia-lagar. Mm. Och de andra är Front National typ, ja. Som är så här rasister. Och sen så vinner då typ Muslimska brödraskapet valet. Mm. Och så blir det ett sånt liksom väldigt strikt samhälle med liksom, liksom kvinnor har nästan inga rättigheter och allting är väldigt så reglerat.
Mm.
Och då så blir människor liksom lyckliga typ i boken och mår bra faktiskt. Mm. Så att det är mer som att det är någon kritik mot så här vår tid och liksom liberalismen och ja, men liksom det är som att det verkar som att poängen är mer så att folk blir olyckliga av dagens samhälle med all valfrihet och alla liksom.
Jo, lite så har ju, det har ju varit lite budskapet i hans böcker tidigare, ja, också.
Precis.
Att men jag har läst alla hans romaner.
Ja.
Och det är en av mina absoluta favoritförfattare. Och, men han är ju, känns ju, alltså han är tidigare, han känns lite rasistisk, han känns, ja, lite som någon liksom, kanske inte fullt utblämmad Le Pen-anhängare, ja, men han känns ju väldigt...
Du presterar det, honom också så, författaren och rasisten Michel.
Nej, men det är det som lite gör honom rolig, för jag hatar när man blir struken medhårs politiskt i underhållning.
Ja.
Alltså när jag har ganska så här grundmurade vänsteråsikter, men när jag hör Timbuktu eller Loop Troop eller sådär prata om saker jag håller med om, då blir jag äcklad. Jag tycker det är så här, det här är såna tråkiga åsikter liksom. Alltså så man rappar eller sjunger om fred och solidaritet och sånt där, det, jag tycker det blir töntigt på något sätt. Jag läser mycket hellre någonting jag inte håller med om då. Därför tycker jag det är rätt kul med Michel Houellebecq, som är liksom väldigt höger, lite rasistisk känns han, men ändå är väldigt bra på att producera underhållning. Så det, och sen är han ju liksom en provokatör av rang. Och jag gillar provokation väldigt mycket. Jag snackade med komikern och rasisten Albin Olsson igår.
Ja.
Jag kommer inte ihåg hur vi... Jo, vi snackade om Serge Gainsbourg. Det var nog låten Lemon Incest. Mm. Som han gjort med, tillsammans med sin dotter... Charlotte Gainsbourg, ja, kanske, som är skadis också. Men när hon var liten så gjorde de en låt där de sjöng tillsammans. Och låten heter Lemon Incest, ja. Och det är väldigt mycket sexuella anspelningar i den. Och det är liksom, det gör han ju enbart för att provocera,
ja.
Av någon, eller Albin då sa till mig att han sa att han tyckte att jag kände som alltså Sveriges svar på Serge Gainsbourg. För att, alltså så här, om någonting är så här, det här får man inte prata om det här. Nej. Så ska jag göra det liksom, ja, att jag gillar provokation på samma sätt som han gör. Ja. Det var en ganska fin komplimang också. Nästan lika fin som att min lägenhet är inredd som Macaulay Culkins första lya.
Men du känns ju ändå som att du håller ändå på en viss sida av gränsen. Du, ja, alltså, dina provokationer är ändå så här, det är så här mot moralism eller så här, eller liksom, det är inte så att du går ut och bara säger typ så här. Det hade varit mer provocerande om du gick ut och var så här: jag stödjer svenskans parti eller något.
Jo, alltså det är där skillnaden, ja, på mig och Dan Park är,
ja.
Jag kommer att googla lite eller kolla på Dan Park. Då såg jag att liksom tidigt hade folk jämfört hans skämteckningar med mina skämteckningar,
ja.
Men att sen hade han gått över den här gränsen och säga att han stöder, jag vet inte vad han har sagt, att han stöder svenskans parti.
Jag tror det är typ, är det inte just det, men alltså han, fast det verkar ju mer som att han verkligen stödjer då. Alltså att han, ja, är ju förmodligen bara islamofob och rasist. Men jag menar, om du, ja, skulle göra det bara för provokationen. Om du, ja, skulle dra det in till argumentation till sin spets.
Ja, liksom. Nej, jag har inte dragit provokationen till sin spets.
Nej.
Men jag jobbar ju mycket mer med provokationen än vad folk gör i allmänhet.
Ja, jo, absolut.
Men då började vi snacka om att i Frankrike så finns det en lång tradition av provokation. Men det finns också det här klippet när Serge Gainsbourg sitter i tv med Whitney Houston och börjar snacka om att han vill knulla med henne. Och det blir ganska obehaglig stämning.
Oh.
Och man märker att han är ju bara konfliktsökande eller effektsökande. Att han sitter där packad i tv och bara, oh, är jobbig liksom för att han gillar provokation. Men jag älskar provokation. Och jag har en gammal käpphäst där jag tycker att i Sverige så säger folk så här: nej, men det är bara provokation för provokationens skull. Inom parentes, det är dåligt.
Oh.
Men man skulle inte säga så om till exempel, det där är bara humor för humors skull. Det där är en skräckfilm där de bara försöker, det är bara skräck för skräckens skull. Eller det där bara, jag tycker det är lika mycket värt som, eller mer värt i min värld än liksom andra effekter. Men det var intressant, för jag hade inte tänkt på det innan, att Frankrike har den här traditionen av provokation. Michel Houellebecq är en av Frankrikes bäst säljande författare, liksom, trots att folk blir väldigt upprörda av det, men de gillar det. Sverige är kanske lite mer konflikträdda på det sättet. Det finns ju ganska få kända, älskade provokatörer i Sverige, skulle jag säga. Det är mer samtidigt, så Hass och Tage, man gillar.
Vi har ju diskuterat det innan, du och jag vet, jag tycker inte klickar rent, men jag tycker samtidigt så i Frankrike så har de ju då också så här, det finns ju, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men det var ett stort reportage i DN bara för några veckor sedan om en fransk komiker som är ju superantisemitisk och verkligen, han bara, alltså verkligen öppet så driver bara hela tiden med judar och som är liksom snikna och snor. Alltså verkligen så typ hånar förintelsen och, och han drar så här fulla hus och verkligen så här, alltså att folk verkligen går och
jag blev imponerad av
det. Alltså, så att det blir ju, jag förstår vad du menar, att det är ju väldigt så, det är väldigt, det medför ju lätt om man har ett sånt klimat att man också kan vara ganska komma undan med ganska vidriga grejer liksom. Ja. Så, men jag, annars jag tänker jag, om man vänder och vrider på det, så tänker jag, om för dig som då vill vara provokatör, då kanske det är lite mer tacksamt att vara i Sverige, för det är ju mycket lättare att provocera här, eller alltså för dig att vara provokativ här. Hade du varit i Frankrike, hade du behövt gå så mycket längre och bli så mycket mer extrem för att se som en provokatör.
Jo, så är det. Men samtidigt är det ju att jag vill bli, om jag ska analysera mig själv med en 25-årigas analys, så är det att jag vill bli älskad som rebell. Ja. Det är inte att jag vill bli hatad. Men jag menar, i ett sånt klimat, i Frankrike till exempel, där folk älskar provokatörer mer än i Sverige. Det finns i och för sig, men jag tycker det är på ganska lam nivå. Alltså som Magnus Betnér tycker jag är extremt. Han säger mer grejer som alla håller med om, men med en röst som låter revolutionär. Så här. Han liksom säger någonting, Sverigedemokraterna är dumma, och så säger det på ett sätt så att det låter som en rebellisk grej, fast egentligen alla håller med om det. Där tycker jag det är roligare med någon som kommer med liksom antisemitiska skämt. Jag tycker det låter ju väldigt skojigt, för det är kittlande på något sätt.
Ja.
Och jag blev provocerad, jag hörde Värvet-intervjun med Magnus Härenstam. Och han var såhär
jag blev provocerad att du lyssnade på Värvet-intervjun med Magnus Härenstam. Nej, det låter så bara.
Ja, men han sa, men han gillar inte när man, alltså så här, han gillar inte humor som inte är snäll. Nej. Han gillar bara snäll humor. Och det, då blir det lite så att, det, att bara gilla, det är lite som att liksom att bara gilla mat utan kryddor. Att man liksom inte vågar. Nej, men det finns vissa sådana, alltså så här, som barn som inte vill testa någonting som kan vara lite kryddstarkt eller sådär. Att det är så mässigt, tycker jag. Det är liksom det jag stör mig på.
Ja.
Och det var...
Ja, men jag tänker, om man ska vara lite allvarligt, att det finns ju såklart en maktaspekt av det. Att det är så här, det känns som det ofta är personer som kanske inte är så utsatt själv som tycker att det är så roligt med provokation. Om man själv är som du eller jag, bara så här vit liksom medelklassnubbe som bara sitter här i Sverige, och som man har liksom inget att förlora, man blir, har ingen utsatthet eller sådär liksom, då är det ganska lätt att tycka typ såhär, man kan skratta åt vad som helst, men att kanske en annan person liksom har mer fog för att faktiskt ta illa vid sig av saker.
Jag tycker ofta det är men jag tycker att det finns en... mest illa vid sig. Alltså det är oftast de som höjer rösten och är liksom sura på. Det är de som är mest lättkränkta, skulle jag nog säga.
Fast i många debatter är det ju just, alltså man ser debatter i Sverige, så är det ju snarare så att det är liksom en minoritet eller någonting som liksom säger så här, ni lyssnar inte på oss, eller ni, eller vi har inte liksom, som mer kräver sin rätt liksom, eller vad ska säga. Men å andra sidan så håller jag ju med dig fullständigt med att det blir väldigt ointressant när liksom all form av kultur, när den ska vara så här programmatisk och bara komma med ett fint budskap typ. Det är också väldigt liksom...
Jag hade en lång diskussion med mina kompisar om det här. Där till slut liksom det kändes som att jag framstod som extremt hjärtlös. För det var en kompis som hävdade så här, men jag förstår inte riktigt, varför måste man vara tass? Alltså så här, jag tycker inte det är kul när någon tar illa upp liksom, eller så här, av någonting. Men då kände jag ändå, alltså, man kan inte bara göra humor som är helt harmlös, som ingen blir lite ledsen över. Och sen till slut så var jag tvungen, liksom, jag blev ställd mot väggen och pressad. Ja. Så här, hur kan du tycka det här är kul? Ja. Liksom, vissa grejer av Dan Park tycker jag är roliga, även ifall han sårar folk. Liksom. Ja. Men till slut så snackar jag, men jag kan tycka, så, jag kan se det roliga i, även i extremt tragiska händelser.
Ja.
Och även liksom, så, exemplet som liksom dödade diskussionen där, ja, vi slutade var så här. Jag typ att liksom, även om Hitler och så förintelsen andra världskriget, ja, han gjorde ju inte det för att vara rolig.
Nej.
Men på något sätt, jag kan ändå se det roliga i det. Nej. Det är så fel liksom, ja, så att det blir komiskt. Ja. Alltså, Hitler blir en komisk karaktär, ja, för att han gör så mycket, alltså så här. Och då så sa en kompis här, ja, det är den här hjärtlösheten som får din mamma att börja gråta. För jag har ju berättat innan om att min mamma ibland, jag har fått min mamma att börja gråta när vi har pratat om vissa saker. Och det kunde jag ju hålla med om, det var det. Och med de orden, hade du någon kommentar?
Nej, jag vet inte. Jag skulle bara säga, men jag tänkte att det kan man väl vända på det förmodligen. Att det är inte roligt att skämta om nazismen för att den är så obehaglig.
Jo, alltså, det är en sak att skämta om nazismen, att ha det som ett element i humor.
Ja.
Och det är ju en del att kunna se det roliga i själva nazismen. Jag tycker absolut, alltså så här, till och med de mest harmlösa komikerna slänger in en Hitler-parodi liksom, ja, eller sådär.
Ja.
Men jag tror nog att många där ute håller med om att det, alltså, man kan ju ändå se lite det komiska i att det var så fel. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Adam Svanell.
Fullbordat samtal.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.